was happy in the haze of a drunken hour, but heaven knows I'm miserable now. I was looking for a job and then I found a job, and heaven knows I'm miserable now. In my life, why do I give up? Där var The Smiths och Heaven Knows I'm Miserable Now. Och då vet du att det är dags för ett nytt avsnitt av Kulturbordellen med mig, Niklas Wennergren. Programmet från Tyresö Radio 91,4 MHz där vi pushar för de kulturarbetare, författare, musiker och vanliga dödgrävare som faktiskt gör någonting vettigt kulturellt i den här kommunen. Jag har dagens gäst framför mig. Hon heter Anna Rultenius och hon är författare. Välkommen!
Tack så mycket. Jätteroligt att få komma hit.
Ja, du är Tyresbo. Du bor i Sofieberg tänkte jag säga, men det är Fornudden, eller hur?
Ja, det är Fornudden, men ja. Det är ju nära.
Bor du nära två patrullkar?
Nej, eller jag vet inte. Han har inte synts till.
Han är trollkarl för helvete.
Precis.
Det ligger i hans natur.
Ja, men det gör ju det. Men jag vill ju gärna bo nära honom.
Ja, det, du vet att det står två trollkarl på hans brevlåda också.
Är det sant? Jag måste gå och kolla då.
Det är det första jag ska
göra. Ja, jag har nämligen fått för mig att jag har bott nära två trollkarl vid ett annat tillfälle.
Jaha.
På Lilla Essingen.
Okej.
Okay. Så om det är så, så är det ju ett jättestort sammanträffande.
Det är det ju
att
verkligen.
Två gånger bor nära två trollkarl.
Då känner man nästan stolkad.
Ja, eller? Jag känner mig väldigt stolkad. Så det är lite av obehag då som den här nyheten når mig.
Det kan man säga.
Mm.
Ja, jo, men det där har man ju, den rysningen. Det kanske kan vara en ny läskig bok,
ja.
När någon,
precis.
När exet flyttar in i
porten. Det var ju som ett uppslag faktiskt. Mm. Det är en obehaglig trollkarl. Det kan ju vara en grej. Jag tänker det har varit mycket vampyrer och häxor, ja. Och trollkarlar.
Trollkarlar är ju minst lika läskiga.
Ja, de är nästan obehagligast. Av allt. Så det var ju ett jättebra uppslag.
De och såna här...
Clowner,
ja. Mm. Det är det ju.
Mm, mm. Det kan bli oerhört obehagligt faktiskt.
Ja, det där... du får den av mig.
Tack.
Jag kommer inte...
Du släpper den så?
Ja. Så är jag.
Mm, taget.
Okej, men nu sitter ju tusentals människor runt om i Tyresö och undrar vem... Fan, är Anna Rultenius. Kan inte du berätta lite grann om det?
Jo.
Mer än att du är författare. Är du född där i orten?
Nej, jag är ju inte det. Jag är född norr om Stockholm.
Mm.
Men flyttade till Tyresö för 4 år sedan.
Mm. Och det är ju ingenting man skryter om här direkt.
Att man är från norr om Stockholm. Nej, det är ju de här motsättningarna.
Mm. Mm.
Men, förstår det.
Mm.
Och det var faktiskt en ren slump kan man säga. Jag och min man tittade på ett hus i en helt annan kommun och kom på en visning och allt var liksom superordentligt. Ni vet hur det kan vara på sådana visningar i vissa områden. Alla hade likadana kläder, likadana bilar, klippt håret, röda byxor, vad vet jag.
Mm.
Och tyckte att när mäklaren ringde oss då och frågade vad tyckte ni, så det är jättefint men vi kommer inte kunna bo där. Jag tror vi kommer bli clownfamiljen.
Ja.
Lite trollkar.
Ja. Sa han då. Så, men det är lugnt. Tove trollkar bor där också.
Nej, men då sa han så här att han själv var från Tyresö. Mm. Han sa att om ni riktar blicken lite dit så kommer ni säkert hitta det ni vill ha.
Mm.
Och då gjorde vi en rigorös kravlista på allt som vi kunde önska oss i drömhuset.
Mm.
Och nästan så där hysteriskt. Och sen så gjorde jag första sökningen. Och så hittade vi ett hus som hade alla de punkterna på vår lista.
Ja, men så är det här.
Så är det ju här. Ja. Så då åkte vi dit och fick the feeling. Och flyttade omedelbart. Och hade aldrig varit i kommunen igen. Och nu trivs vi jättebra.
Nej, det är ju faktiskt så. Om man tar några ärende hit så åker man inte hit. Man åker aldrig förbi Tyresö.
Nej.
Man åker hit, stannar och blir kvar. Också en bra uppstart till
en rysare. Ja, verkligen. Just det här isolerade är ju ett bra tema i många deckare också. Att man är fast någonstans.
Ja, men det här är ju lite Stockholms Twin Peaks.
Ja.
Alltså, det finns ingenting längre ut.
Nej, förutom vändelse då. Men de kanske inte lyssnar.
Ja... det räcker dit också.
Ja, aj då.
Jag håller med allt väl, men jag jobbar faktiskt i Vändelsen.
Ja.
Men du måste varför clownfamiljen? Är det det här moppe och masker och hela familjen på Halloween? Och en stor köttig kniv?
Ja, men det är lite så faktiskt. Jag känner att vi ofta råkar göra saker som är lite avvikande.
Ja. Men det...
Ja, vi kör faktiskt moppe i vår familj.
Ja.
Med alla tre barnen, kanske inte ska säga här, till skolan.
Nej, det finns ju...
De som tycker det.
Polisstationen nedlagd.
Ja, då så.
Tack och lov.
Då så. Ja, nej, men så då fastnar vi i Tyresö. Mm. Men trivs ju väldigt bra.
Ja, det...
I kommunen.
Det gör alla.
Ja.
Faktiskt. Jag fastnade här för 45 år sedan.
Mm.
Så att det har funkat.
Ja, det kan bli så,
ja.
Har jag förstått. Det är ju många jag träffar som har bott i Tyresö hela sitt liv.
Mm. Ja, men det är faktiskt så. Man, det funkar så här, livscykeln för en Tyresöbo är...
Ja.
Man föds... Jag är faktiskt inte född där. Jag bodde 7 år i Farsta innan, 6 år i Farsta. Men man flyttar hit. Sen så har vi ju ett styre här som gör att vi bygger inga hyresrätter. Så att är du 20 bas så kan du inte bo här om du inte är miljonär och kan lägga upp handpenningen för en bostadsrätt.
Mm.
Så då bor man i andra hand in i stan, och eftersom man då, ja, när man är 30 så flyttar man tillbaka och köper ett hus.
Mm.
Så funkar det ungefär.
Ja.
Och sen då så flyttar man närmare och närmare begravningsplatsen.
Och sen hamnar man där? Eventuellt.
Det vet man ju inte. Begravningsplatsen hamnar man oftast på. Men vad som händer där under, det är ju lite det vi ska prata om senare.
Ja.
Men du har också ett intressant yrke där du får många bra idéer till de böckerna som du har skrivit om styckmord. Och...
Ja, men precis. Det kan man ju lätt tro.
Mm.
Både jag och ni ska säga. Jag jobbar ju som jurist, och för tillfället så jobbar jag på riksdagens utredningstjänst kallas det.
Mm.
Det är alltså icke-politiskt, och vi gör utredningar kan man säga som används av partierna och ledamöterna.
Okay.
Och de är opartiska eller objektiva utredningar.
Mm.
Men man kan få många idéer ändå i mitt jobb. Jag har ju tidigare varit på andra arbetsplatser, på domstolar och liknande.
Jaja.
Och då får man ju se ganska mycket.
Mm. Jag tänker på, nu har ju du skrivit en bok som heter Stockholmsägare. Jag tänker på American Psycho, den här egentligen ganska trista miljön som Patrick Bateman heter han, som glider omkring.
Ja, och här sätter ju du verkligen fingret precis på vad det handlar om.
Mm.
Och det är ju inte alls en slump att Stockholm Psycho heter Stockholm Psycho.
Nej, utan det var en liten flört där.
Det är en flört.
Mm.
Och man kan ju tänka... som jag tycker är så starkt för med American Psycho är att det är en bok som på många sätt handlar om, eller övergriper kan man säga, liksom överkonsumtionssamhället. Det handlar mycket om yta och statusmarkörer, och sen under den ytan så finns det oerhört mycket våld och mord och obehagligheter.
Ja, det är ju en fantastisk bok. Jag läser sedan skräck. Jag vet inte vad man ska kalla den, skräck, men jag hade med mig den på semestern med en dam som jag precis hade träffat, och vi hade varit ihop en 3-4 månader, och då började jag få såna här tvångstankar att tänk om de bryter sig in någon natt och hugger ihjäl henne, och så hittar de den här boken. Alltså jag är ju körd.
Just det, det är en väldigt obehaglig tanke under en sån semester. Jobbigt att berätta om den upplevelsen också för den man är där.
Ah, ja.
Men ja, nej, och det finns väldigt många referenser kan man säga. Stockholm Psycho som jag har skrivit är ju en skildring som då kan man säga beskriver någon sorts övre medelklass i Stockholms innerstad.
Mm.
Det handlar väldigt mycket om yta och statusmarkörer och det som kanske just utmärker personer som rör sig i de kretsarna i de här lite finare kvarteren. Och under den ytan så bubblar ett ganska obehagligt både psykiskt våld och styckmord kan man säga.
Det är också förstås. Vi ska ju inte spoila den.
Vi ska ju inte spoila den, men jag tror att det kommer man in på ganska snabbt. Det finns ju många blinkningar, ska jag säga, till American Psycho helt medvetet. Det finns en gnagare med i boken.
Oh, det är den bästa scenen tycker jag.
Ja, det tycker jag också.
Vad tyckte du om filmen förresten?
Jag tycker faktiskt att den filmen ändå fångar känslan ganska bra.
Mm. Den är inte fullständig kan man känna också. Men
är inte,
han är ju magnifik.
Han är magnifik.
Som i huvudrollen.
Och gör ju den jättebra. Och jag tycker även såna här tillagda scener som den här bankomatscenen. Han ska stoppa in sitt kort och det står Feed me the cat. Tycker jag är rätt snyggt ändå för att fånga liksom känslan och jargongen och sådär.
Ja, och sen, alltså den scenen som jag fastnade mest för, det var ju det här med Som också var väldigt bra i boken när han hade köpt nytt visitkort.
Mm.
Och så är det någon som slänger upp ett snyggare i linne.
Exakt.
Och han har på, vad heter han, Christian Bale. Det är Christian Bale.
Ja.
Ja, just det. Alltså,
obetalbar.
Ja, den är perfekt. Det var precis som man tänkte så här i boken. Mm. Liksom.
Att man, ja. Nej, det är oerhört snyggt faktiskt. Ja, men det är verkligen, den är ju... Det är en sån scen man såg framför sig i boken. Så det är ju verkligen snyggt gjort.
Mm.
Nej, och det finns lite andra flörter. Jag tror att den initierade lyssnaren då, får jag säga, i boken...
Kommer
upptäcka även Whitney Houston-referenser och liknande som finns dolt.
Okej. Okay. Vi ska duscha av oss med lite musik. Nu är det ju visserligen måndag eller tisdag när vi spelar in det här. Tisdag är det, va?
Tisdag är det.
Ja. Men vad kör vi då? Kör vi någonting som passar på helgen?
Ja, men det tycker jag. Det tycker jag absolut. Ja, men Sunday Morning tycker jag vi kör.
Ja, med Velvet Underground.
Med Velvet Underground.
Och Nico.
Exakt.
Den tyska fotomodellen.
Precis.
Var det så?
Ja, det är det faktiskt.
Ja.
Hon var ju en fascination. Jag har faktiskt målat av henne hemma. Har en tavla med henne på väggen.
Wow. Ja, men då kör vi den.
Ja. The dawn in. It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling.
Just det, Sunday Morning med Velvet Underground och Nico. Du lyssnar på Kulturbordellen med mig, Niklas Wennergren, på Tyres Radio 91,4 MHz. Som lyssnar på FN-bandet går alldeles, alldeles helt utmärkt att ladda ner från tyresradion.se också. I din dator, i din app, på din iPad eller vad det nu är. Ja, du kanske till och med har en Android. Funkar på dem också. Jag pratar med Anna Rultenius, författaren till Stockholm Psycho, som har gett ut sin... Det är din första roman?
Ja, det är det.
Ja. Och den går inte ut som bok?
Nej, det är ju lite speciellt. Den tillhör ju någonting som kallas för Storytel Originals, som alltså är en ljudbokserie.
Mm.
Man kan tänka, för de som då inte självklart vad en ljudbokserie är, så skulle jag väl kanske... säga att det är lite som Netflix fast för ljudbok. Så det är avsnittsindelat med 10 avsnitt. Och är ju producerat exklusivt för ljud. Så det är meningen att det ska vara lättlyssnat.
Okej.
Okay. Utan att för den skull ska jag säga vara väldigt lätt eller tunt.
Mm. Läser du själv?
Ja, fast inte så mycket som jag borde tycker jag. Jag kan sakna.
Jag menar om du läser in den själv.
Jaha, du menar så. Ja, nej, det borde jag inte göra. Det är en skådespelerska som heter Emma Peters som har läst in den. Jag tror att hon kanske för de flesta är mest känd från Fina familjen eller Grotesco.
Mm, just det.
Ja, jag är väldigt nöjd med hennes inläsning ska jag säga. Jag tycker att hon lägger på den här liksom extra dimensionen.
Ja, gud, det där är ju så viktigt.
Ja.
Jag lyssnade på den här Millennium-trilogin. Det var ju Reine Brydahl. Det blir ju helt fantastiskt bra.
Ja.
Och så lyssnade jag på någon sån här Björn Hellberg-bok. Alltså jag ville ju bara slänga ut den genom fönstret.
Exakt. Alltså nu inte om just Björn Hellberg. Men...
jag vet inte om han läste den själv. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Men jag kommer bara ihåg att jag tyckte den var dålig.
Ja, men, och jag tror att inläsaren har ju oerhört stor betydelse. Många väljer ju, har jag förstått, bok efter inläsare faktiskt. Mm. Påstår
det. Det kan man mycket väl tänka sig.
Ja.
Hade Ernst Hugo år i livet så hade han ju varit... ganska välbetald inläsare, tror jag.
Säkert, men kanske inte passat alla. Man vet inte.
Ja, det vet jag inte om jag håller med om. Du har skrivit en bok och så här. Jag har haft någon eller några författare och journalister och sånt här förut. Vi brukar alltid gå tillbaka till skolgången. Jag jobbar själv som lärare. Jag har några såna här elever som, när man säger så här, kan du skriva lite om... Vi var ju lediga i 2 dagar. Kan ni berätta och skriva vad som hände? Så lämnar de flesta in 4-5 meningar. Och sen så har du ju en gäng som sitter och skriver så här 7-8 sidor. Så här, för att inte glömma någonting. Så här. Var du den kategorin?
Ja, alltså nästan värre ska jag säga. Det kom nog både 7-8 och kanske 17 sidor.
Mm.
Och har faktiskt haft väldigt ofta kan jag tycka... problemet att liksom begränsa mig i skrift. Vill gärna liksom brodera ut mycket och så. Så i skolan var jag en sån som älskade att skriva uppsats.
Ja.
Det tyckte jag var det bästa på hela skoltiden.
Mm. Okej, okay. är man en bokmalare redan då eller? För
nej,
det brukar vara ganska sammanflätat. De är ju oftast bokslukare de här också.
Exakt, men jag tror att jag faktiskt avviker rätt mycket från den normen. Jag läste faktiskt inte själv speciellt mycket när jag var yngre. Jag tyckte att det var ganska trögt och knäckte nog inte läskoden förrän jag var kanske i 20-årsåldern. Fick ju ganska ofta på svenskan hjälp av kompisar att få böcker förklarade för mig när vi skulle ha prov och sånt.
Mm-hmm.
Kan man erkänna nu, det måste ju vara preskriberat.
Ja, det finns många tricks att klara uppsatserna.
Ja, exakt.
Jag hade 2 klasskamrater som, den ena skrev uppsatsen och den andra gjorde matteproven.
Ja, exakt. Jag och min syrra gjorde lite så med.
Det roliga var att på matten, där fick man ju, det var ju ganska lätt. Mm. Hade du 44 poäng så fick du det betyget.
Ja, just det.
Däremot så, den ena av dem som var den som skrev, vad heter det, uppsatserna. Han var ju en liten stökpelle, lite större, lite bad boy sådär. Mm. Han fick alltid 2, medan den andra som var skötsam, han fick 4 eller 5.
Exakt.
Och det var han, de berättade det för läraren sen på skolavslutningen.
Ja, men det är ju det där. Jag vet att jag och min syra gjorde precis likadant. Vi hade samma lärare också,
okay.
Men hon gick liksom 2 klasser över mig. Vi lämnade in samma prov.
Jaha.
Alltså samma innehåll kan man säga i uppsatser. Men jag tyckte ju mycket om att måla och så. Så att jag utsmyckade dem väldigt snyggt. Och fick alltid 5 och hon fick 3. Otroligt dåligt.
Ja, visst är det.
Tycker jag.
Ja. Sån är inte jag ska jag säga. Jag
är skönt.
Nej, jag är fullkomligt rättvis.
Skönt.
Nej, jag brukar alltid säga det. Jag är fullkomligt orättvis. Livet är inte rättvist.
Ja, nej, men så att jag läste inte mycket. Men däremot så kollade jag väldigt mycket på film.
Mm.
Och jag tror att det... går igenom ganska mycket i mitt så kallade författarskap, om man ska använda någon sån term. Och det finns väldigt mycket filmreferenser, både i Stockholm Psycho och i det som jag håller på att producera nu.
Mm. Är det liksom drömmen att det ska bli en film?
Ja, gud, det är faktiskt en dröm. Det skulle ju vara fantastiskt roligt. Men jag tänkte faktiskt inte så när jag skrev det.
Vem spelar huvudrollen i då?
Ja, det är oerhört svårt. Emma Peters skulle säkert göra den här rollen fantastiskt bra. Som någon sorts lite så här naiv halvpsykopat.
Mm.
Kanske att Josefin Bornebusch skulle göra en fantastisk Victoria. Det är ju 2 kvinnliga huvudroller då. Den ena är rätt iskall kan man säga. Och den andra är lite mer naiv.
Mm.
Och en följare.
Precis. För boken handlar ju om någon som... eventuellt har tagit ihjäl någon och vill ha hjälp av en person som de känner inte varandra sådär jättebra fast de gillar, eller?
Ja, nej, men det är så här, det handlar om 2 bästa väninnor och den ena av dem då har alltid sett upp till den andra, så de har väl en ganska ojämställd relation.
Mm.
Och den mer dominanta av dem drar med sig en man hem från Rish som hon inte alls är gift med.
Mm.
och ringer sin väninna på morgonen och då ligger han död i hennes säng. Och det är ju hemskt olägligt kan man säga när hennes make är på väg hem.
Mm.
Så då säger hon att jag ringer dig, du är min bästa vän, du måste komma hit och hjälpa mig.
Mm.
Och då tycker de att det mest rimliga plötsligt framstår som att de ska stycka den här mannen.
Okej.
Det verkar vara lättast. Och för den vägen är det.
Så är det. Ordet
men
är ju fritt.
Ja, ordet är fritt. Men sen rullar det på och då visar sig kanske personer inte vara det som man har trott.
Mm.
Och den här vänskapen förvrids och man kan säga att genom boken så blir det väldigt besvärligt för den här huvudkaraktären.
Mm.
Hon går också in i ett ganska jobbigt tablettmissbruk i det här.
Mm.
Som inte på något sätt gör tillvaron enklare.
Okej. Då vet vi vad Stockholm Psycho handlar om.
Ja.
Vi pratade lite om, vi har varit inne på ljud och film och såna här saker. Men det jag tänker på, kändes det inte liksom, nu har du ändå, nu vet inte jag hur tjock din bok är eftersom jag faktiskt inte har hunnit läsa den eller lyssna på den. Men du har dunkat ner 500 sidor på, och sen så får du inte se den ligger på i en bokhandel eller något sånt. Kan du inte känna en viss sorg över det? Att du liksom inte kan lägga fram den när det kommer någon så här...
Ja, och även så här skrytigt.
Din mans föräldrar eller något sånt
ja,
där.
Precis.
Råkar ligga fram.
Ja, men råkar lägga fram så här på skrivbordet på jobbet. Hade varit
just
sagt,
det.
Typ ja. Ja, men du, ja, precis. Och du har ju en poäng där.
Nej, inte det. Men liksom det här, den här fysiska boken, känns ja. Det lite sorgligt, eller?
Ja, faktiskt båda och. Det känns lite sorgligt. För det är ju som du säger, då hade man kunnat hålla i den och kunna visa att det här har jag faktiskt gjort.
Mm.
Och ibland kan jag få så här lite mardrömstanke att bara, gud, tänk om Storytel sprängs. Då försvinner min bok.
Jäklar. Så du har en massa inspelningar hemma.
Nej, jag har ju inte det. Man måste ju kanske göra det.
Det måste man.
Ja, det måste man.
Allting försvinner ju.
Ja, allting försvinner.
Vet väl när man tänker, när man köper en ny dator. Ja. Ja, men det finns ju på datorn.
Ja, så försvinner allt.
Så slänger man ju den datorn.
Precis.
Alla mina foton från Mauritius.
Ja, exakt så.
457 stycken.
Försvinner direkt. Nej, men det, och det är
jättetråkigt.
De här skräcktankarna kan ju komma ibland. Men annars så tycker jag faktiskt att det ändå känns mest väldigt roligt. Det är nästan en overklighetskänsla när jag tar fram den och även när jag lyssnar på den och de liksom inför varje avsnitt som det där då presenterar författaren.
Mm.
Då tänker jag bara, gud vad är det här för människa? Och sen så bara, det är ju mitt namn.
Mm.
Så det känns väldigt märkligt.
Känner du dig som en författare eller någon som jobbar på riksdagen?
Jag känner mig som någon som jobbar på riksdagen, ska jag säga. Författare är ett så här otroligt overkligt begrepp.
Har du någon gång så här, tack. När man frågar, vad jobbar du med? Jag är författare.
Nej, inte alls.
Okay.
Jag har försökt prova lite som liksom, samma dag som jag gifte mig så ville jag jättegärna när vi kom till, vi var utomlands så skulle vi åka hem tycker jag, fastigt om de skulle fråga så att jag skulle säga så här, att jag skulle få kryssa in här utan att jag var fru istället.
Ja, just det.
Så här vanligt och smaka på ordet hur det var att plötsligt vara gift.
Mm.
Och lite där är vi faktiskt inte än, men det är ju dit man vill komma. Men, nej, men det är ju faktiskt jätteläskigt. Författare i mina ögon är ju något jättestort och sån här väldigt belästa personer. Eller jag tänker ju på stora namn och så när jag hör författare. Så därför känns det, till exempel.
Kulturmannen framför alla.
Exakt, sådana personer va?
Ett av de föregående programmen så pratade vi om just när kan man kallas författare. Det fanns en benämning förut att man var tvungen att ha skrivit två böcker.
Mm, just det. Och en del säger även att det ska vara när man får gå med i Författarförbundet.
Ja, okej. Okay.
Finns det någon? Har
eller
jag
kanske
har
träffat Horace eller något sånt.
Till exempel.
Kanske när man morsar på Horace och han morsar tillbaka.
Eller om man kan ta en selfie med Horace. Då tänker jag att där någonstans kanske
alla i Stockholm har en selfie med Horace. Han
ja, om det går
ganska,
vill man gärna det.
Han är ju rätt synlig.
Nej, men jag ska ärligt säga också att jag har inte ens funderat i de här termerna eftersom jag liksom aldrig riktigt haft på kartan att jag skulle skriva saker. Det har mer liksom bara hänt, just skriva, eller det har varit en jättejobbig president bara så. Men jag har nog aldrig tänkt så här, nu ska jag bli författare. Jag har ju varit väldigt inne i kolla mycket på film och måla mycket och sådär. Så jag har liksom inte tänkt de tankarna att jag skulle kunna bli det.
Men om man då tänker så här, jag tror att Helena Dahlgren sa att i Sverige finns det 100 stycken personer som försörjs på att vara författare.
Ja.
Med tanke på att du jobbar som jurist, jag tror att de flesta där ligger under minimum, eller över minimilönen Man tjänar ganska bra som jurist. Skulle du byta det mot att vara författare? Då, men då, ja, men alltså, du får inte vara, du får inte vara någon GV, alltså,
nej,
utan du får ju vara en kämpe.
Någon sorts underdog-författare.
Med halva lönen. Ja. Får du höra som, mm.
Ja, precis. Men, och det är faktiskt en väldigt intressant fråga, tycker jag då. Grejen är så här att jag känner lite att när man har gläntat på den här dörren och kommit in i den här världen och förstått hur otroligt roligt det är att få sitta och leka på dagtid.
Ja.
För det är lite att sitta och leka och hitta på saker. Ja. Och om man jämför med mitt juristjobb där det är väldigt noga med att det man säger är rätt och där det ska vara objektivt och där man kanske inte får tycka saker, så är det här precis tvärtom.
Mm.
Jag kan hitta på hur mycket som helst, kan skapa egna världar, personerna kan säga vad som helst, de kan vara superpolitiska om de vill. Man kan skapa liksom friktioner. Allra helst har jag exploaterat mycket i Stockholm Psycho då, att de gör saker som vanliga människor inte skulle göra.
Mm.
Det tror jag att man kanske skulle kunna tänka när man lyssnar på Stockholm Psycho, att de är typ motsatsen till sansade människor. Och det har jag tyckt var fantastiskt roligt. Och här tänker jag ju då att det vore ju drömmen att få dyka in och alltid bara vara i den här världen där man får hitta på galna saker och skriva om. Och vansinniga historier och sådär. Och då handlar det faktiskt inte så mycket om pengar.
Nej.
Utan det som det kokar ner till för mig nu, som jag laborerar med, är mycket så här, hur kan jag hitta den tiden lätt? Vilka uppoffringar kan jag göra för att få den tiden? Så här. Men det är inte så mycket i tankar av vad kan jag tjäna eller sådär.
Kan det bli så här att någon på jobbet tycker att du kanske ägnar lite för mycket tid åt att skriva de där förbannade böckerna och kanske borde göra ett bättre jobb?
Ja, jag har haft lite den känslan, så nu har jag faktiskt tagit tjänstledigt.
Det är sant.
Och lite kanske att det är, jag tycker att det är väldigt svårt att kombinera de här två sakerna.
Mm.
Det är svårt att både ha ett heltid. Jag ska säga att jag tycker mycket om mitt jobb när jag är där, så att jag vill kunna engagera mig i det. Men det är svårt då att liksom, när man kommer hem från jobbet, kanske sitta som jag har suttit mellan 8 på kvällen till 1 på natten och skriva, och sen går upp nästa dag och så köra på, och sen ska man hoppa mellan två världar där man faktiskt också måste ha ganska hög koncentration när man håller på med dem. Det är jobbigt. Så att det, jag kände att den lösningen var jättesvår. Men alltså drömmen är kanske att kunna pendla mellan att jobba med...
Det skulle ju inte vara kul att vara författare hela tiden.
Nej, det är ju ångest hela tiden då.
Ja, dels
för det är väldigt
ångest. Dels så liksom, du träffar ju för fan inga vanliga människor.
Nej, man träffar ju bara andra dårar som också skriver.
Precis.
Så det är ju ytterst obehagligt.
Kan du tänka dig själv så här att leva i där med Ferlin och grabbarna, sitta på någon ölschapp in i stan där liksom så här, du skriver något? Och, nej, jag har inte skrivit någonting. Ja, jag skrev 4 rader i morse. Skitstarkt.
Ja, men kanske både ja och nej. Jag har ju en manusbearbetningsgrupp som jag träffar varannan vecka, där vi jobbar med våra manus då.
Mm-hmm.
Också väldigt så här, skumt i en källare i Vasastan.
Mm.
Källaren ägs av en bankrånare. Det tror jag man får säga.
Ja, det får man göra.
Ja, det är väldigt läskigt. Och där sitter man vill ogärna, ska jag säga, spilla med en kaffekopp där. Jag känner att då blir tråkig stämning.
Ja, det är
helt fel miljö att göra fel i.
Ja.
Men där träffas vi. Ja. Och då känns det ju lite så, när man sitter och pratar om sina
manus. Fast då har ni ett jobb som handlar om det som
det är
din hobby. Ja, alltså jag tänker mer så här att skönt att, men från och med den 1 april så till julafton så skriver jag mina böcker.
Ja.
Och sen så kommer jag jobba lite mer sen.
Exakt.
Så jag får lite inspiration.
Exakt. Gud, vad störigt att ha en sån arbetskamrat på ett kontor. Nej, men det är ju det.
Ja, det är klart. Det skulle inte vara den man gillar direkt.
Nej.
Det är sant.
Men det absolut lyxigaste är ju om man kan växla.
Mm.
Och vara författare ibland och ha en annan yrkesroll ibland.
Okej. Ja, men det kan jag tänka mig. Du har en uppföljare på gång också.
Ja.
Vad heter den?
Den, jag tror att...
Du har inte döpt den?
Nej, det är jag är faktiskt lite osäker på om den ska ha den titeln. Men jag kan ju berätta lite vad den handlar om. Det är inte en uppföljare till Stockholm Psycho, utan det kommer vara en helt ny ljudbokserie också.
Okej.
Så konceptet är detsamma. Men det här kommer handla om ett bestialiskt mord, kan man säga, i en annan ort utanför Stockholm som är lite mindre.
Mm.
Och det kommer vara ganska polisigt. Jag har gjort väldigt mycket research på polisighet, ska jag säga, under arbetet med den här.
Polis?
Polisighet, alltså typ vad poliser, hur poliser pratar, vad de gör för något, äter de verkligen hamburgare?
Ja.
Vad har de i bilen? Spelar de innebandy på onsdagar?
Har du fått, man ser det ibland på filmer och sånt där.
Ja.
Att de får så här, någon som blir ihop med någon, så, här, så får de åka med.
Ja, jag frågade om jag fick...
Har du sett Californication? Eller? När de får åka med den polisen.
Perfekt. Det var lite så. Det här researcharbetet. Nej.
Ja, det måste jag hem och se det. Det avsnittet är ju fantastiskt.
Men, ja, nej, men det är faktiskt också en väldigt rolig del av att skriva saker. När man inte skriver om en miljö man kan, så får man ju göra mycket studiearbete då i den miljön.
Det är klart.
Och det är roligt.
Men om man tänker så här, man säger att man får hitta på, men om man tänker Knutbymorden. Där fick man ju, de gjorde ju en teaterpjäs på det, men de fick ju ta bort det värsta för att det var ju inte så realistiskt.
Nej, precis. Och det är ju, det skulle jag nog tycka var läskigt med om man väljer ett autentiskt fall eller skriver om någonting. Kanske inte minst också för att det finns berörda personer som faktiskt kanske inte tycker att det är jättekul att man dramatiserar eller liksom på något sätt gör mynt av deras livsöde.
Nej, precis.
Så det är väl verkligen en avvägning man får tänka.
Det måste ju vara jättejobbigt att till exempel så här, ha, få vara med i en bok och så är man ganska osympatisk eller något sånt där.
Tänk i snabba cash där.
Ja.
Till exempel.
jag faktiskt, mitt första jobb när jag var brevbärare. Där var det faktiskt en kille som hade, han var författare och vem visste det, men han skrev en bok om sin tid där. Det var många, han använde ju inte riktiga namn, men det var inte så himla svårt att lista ut vem som var vem. Och...
Ja, men det är, och det, jag tror det är ganska många som gör så. Det, för det är klart, man kanske gräver där man står och då har man ju lättast i hands. Nu när du säger det så slår det ju mig att i min bok så kom Psycho finns det ju väldigt många kontorsreferenser.
Mm.
Som jag tänker att man säkert känner igen sig i om man...
Ja, men det är väl
jobbar på kontor eller varför, vad vet jag, statligt?
Men alltså det är väl oundvikligt att man tar liksom, om man jobbar, sitter bredvid Leif på kontoret och Leif liksom har lite irriterande
var,
ja exakt, det är klart man måste få ta dem
utan att Leif blir arg.
Ja, alltså, men är det inte lätt att man, Leif helt plötsligt tror att det där är hela grejen, han kanske har andra grejer för sig, den här personen också.
Ja. Jo, och sen så, jag var faktiskt lite nervös för det där, för jag ska säga att i Stockholm Psycho så ville jag att personerna ska vara, man ska kunna identifiera sig med dem på olika håll trots att det är oerhört skruvat. Mm. Så alla karaktärer heter väldigt tidstypiska 70-talsnamn, för jag tänker att de är i 38-årsåldern.
Vad är ett 70-talsnamn?
Ja, men de heter så här, Karin, Daniel, Thomas, Johan...
Mm.
Vanliga namn.
Jaja.
Men det heter ju alla i min bekantskapskrets.
Precis.
Också. Så det var ju ett problem.
På Anneli förstås.
Till exempel. Såklart. Och då kände jag, pratade jag faktiskt med min, jag har en skrivcoach som har varit till stor hjälp. Och då så sa han så här att det ska du veta att folk som man skriver om känner aldrig igen sig för de har så dålig självinsikt.
Mm.
Men de man inte skriver om känner alltid igen sig. Så att det är bra att välja där.
Roligt.
Det kan man ju tänka på.
Fantastiskt.
Och det har ju verkligen hänt att en del personer som jag inte har skrivit om har trott att det handlar om dem.
Kul.
Nej, förresten.
Alltså det var det inte.
Lite jobbigt.
Okej. Okay. Men du hade ingen namn på boken.
Den som kommer?
Ja.
Oh, gud, jag vet inte om titeln är officiell. Jag är inte säker på att det blir den titeln.
Nej.
Så jag får passa på det.
Vi passar på den. Men när kommer den? Den kommer någon gång i höst.
Ja, absolut. Tanken är att, som jag tror, att den ska släppas efter sommaren.
Mm.
Sen vet man ju aldrig. Sådana där saker verkar ju kunna ändra sig lite beroende på hur, vad som händer. Både runt om och andra faktorer då.
Ja, precis.
Någon ska läsa in den. Den personen kanske blir sjuk, vad vet jag. Sådana saker.
Ja, så kan det ju vara.
Så kan det vara. Men det hoppas jag inte.
Ja, kanske, ja, han kanske blir överkörd mitt i allting.
Ja, det hade ju varit fruktansvärt.
Verkligen. Eller hur?
Ja, jag känner, får man inte skämta om.
Nej, det kanske man inte får göra.
Men då blir jag lite så.
Jag brukar alltid köra en vännerreferens eftersom jag alltid har sett att det är ju som när Rachel får ett nytt jobb och ändå Fast det är inofficiellt, det är bara mellan henne och hennes chef.
Ja, just det.
Och sen blir chefen överkörd på väg hem från jobbet.
Exakt. Precis.
Lite sådär, man vill gärna reda på om hon har sagt att...
Om det var så.
Att hon har gått till sin chef och sagt att hon ska ha det här jobbet i fortsättningen. Men man vill ju inte fråga den om hon har blivit överkörd.
Det blir konstigt.
Det blir dålig stämning då.
Det blir väldigt tråkig stämning.
Ja. Ska vi avsluta med lite musik?
Ja, men det tycker jag vi ska göra.
Ja. Jesus and the Mary Chain har du valt.
Ja, varför det då? Har jag gjort. Av flera skäl. Dels för att det är den här skivan, Psycho Candy- som den här låten är från, lyssnade jag oerhört mycket på under min studietid. Det var en ganska mörk period i mitt liv, ska jag säga. Men jag tyckte fruktansvärt mycket om den och var ju liksom helt besatt. Och sen när jag såg filmen Lost in Translation, som jag tycker är en superhärlig film och som också på något sätt handlar om en ganska oväntad vänskap. Mm. Nästan slash Alex-relation på en oväntad plats, kan man säga, med Bill Murray. Så avslutas den filmen, och jag tänkte ju alltid med den här låten när jag lyssnade mycket på den, att hade jag gjort en film skulle jag vilja ha den här som i avslutningsscenen. Och ta mig fan, jag tror att det är den låten som är i avslutningsscenen i Lost in Translation.
Du ser.
Ja, och då tänker man genast, jag och Sofia Coppola, vi verkar ha samma musiksmak. Det är märkligt.
Det är så. Mm. Men okej, då kör vi Just Like Honey med Jesus and the Mary Chain. Du har lyssnat på Kulturbordellen med mig, Niklas Wennergren, på Tyres Radio 91,4 MHz. Och jag har haft Anna Ryltenius, Sveriges nya skräckdrottning. Förlåt Helena Dahlgren, men nu åkte du ner ett benål. På som gäst. Kul att ha dig här.
Tack.
Välkommen
tack
åter.
Tack.
Då lägger vi på skiva.